Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Välkomna.
Välkomna
till avsnitt 84.
Ja.
Av Skilsmässopodden.
Japp.
Kan inte du presentera dig för alla som inte har följt oss?
Jag heter Magnus Abrahamsson.
Ja.
Och vad heter du?
Jag heter Marit Danielsson.
Ska jag säga något mer om mig själv eller?
Det kan räcka så.
Ja, bra.
Vi kan säga att vi är ett par.
Vi är ett par.
Du har separerat och har två barn sedan förut. Jag har separerat och har två barn sedan förut.
Ja.
Mm. Vi bor inte ihop.
Nej. Precis.
Allt det andra kommer att visa sig med tiden
ja.
Här.
Ja.
Idag, Magnus,
ja.
Så har du sagt att du vill berätta en ganska känslig historia som handlar om din pappas självmord.
Ja.
Och alla känslor kring det och relationerna kring det.
Mm.
Vi ska också prata om tre misstag som riskerar att döda ditt förhållande. Och som man här och nu bör tänka på innan det blir för sent. Vi har en lyssnare som misstänker att mannen hon dejtar bara träffar henne när han har tråkigt.
Aha.
Vilket ju inte verkar så farmigt.
Oh, nej.
Och sen ska vi prata om det här. Om man känner att man i sitt förhållande hela tiden blir liksom överkörd eller att man fogar sig hela tiden, så ska jag ge, för det här är dagens råd nämligen,
ja.
Några tänkbara skäl till att det kan vara så. Och som man i så fall behöver lära känna sig själv bättre kring.
Okay.
Det här avsnittet skulle då också kunna kallas för, alltså just den här delen av podden med råden, det kan också kallas för Marit och snuskgubben.
Va?
Ja, varför du det? Får förstå sen varför.
Marit och snuskgubben.
Ja,
ja.
Okay. En fråga först.
Ja.
En tjej som jag pratade med för någon vecka sedan. Hon sa att hon gillar sin man mycket och de har barn och så och trivs ihop. Men han tjatar om sex hela tiden, för att gå rakt på sak så tjatar han om sex hela tiden. Och han blir grinig och sur, vilket går ut över henne och barnen om hon inte har sex med honom. Och han vill ha sex flera gånger i veckan. Så hon har sex med honom flera gånger i veckan för husfridens skull. Jag reagerade ganska starkt på det.
Ja.
Jag undrar, hur ser du på en sån sak? Men jag börjar tänka kanske att jag är fel ute. Jag vill höra nu.
Hur ser du på en sån sak?
Uh-huh.
Nej, alltså så här, så här, spontant så reagerar jag. Nej, men så kan man väl inte göra. Men så tänker jag också så här, alltså, vad upplever hon själv i det här? Tycker hon att det är jättejobbigt? Då är det klart att det inte är bra. Men om hon ändå får ut någonting av det, så kanske det ändå...
Hon kanske inte får ut någonting av det, men hon tycker inte att det är jättejobbigt heller.
Nej, för alltså så här, om man tänker, man laddar ju det så himla stort, det här med sex, så att det måste vara så fint och det måste vara så bra, det måste vara så rätt. Men om man inte gör det, men det kan väl vara ett bruks... Jag kan inte säga ordet, men det kan vara lite brukssex helt enkelt. Att man gör det sådär bara, så ungefär som att man tar en löprunda eller någonting. Alltså man förstår, jag vet inte om jag har rätt,
men det slår mig ibland. Att, ja. Också. Är ja. Det värre eller inte än att ge sin partner massage tre gånger
ja,
i veckan fastän
exakt,
man inte har
precis.
Lust?
Ja, exakt. För det är ändå...
Men när jag läser, jag har också förut läst frågespalter där man liksom, där svaret på en sån här fråga alltid blir, du ska absolut inte ha
jag
sex
vet,
om du inte
jag
vill.
Jag vet, och det är därför jag reagerar så spontant också, att sen, ja. Det ska man absolut inte göra. Men sen tänker jag också så här, ja men hur, om du tar exemplet med massage till exempel, när jag ger dig massage, då får jag ju bara ut din glädje av det. Jag får ju ont i tummarna och det är ganska jobbigt, men det är ju roligt, jag tycker det är kul för att du blir glad av det, men det är bara jobbigt för mig.
Ja.
Sex kanske ändå finns någon liten sån här...
Ja, men låt säga att det inte finns någon liten sån här... Ja, vi får inte trösta oss med det, hon tycker nog att det är skönt ändå.
Nej,
nej hon kanske inte hade sug.
Nej, nej, liksom. Nej, men det vill säga aldrig. Man kan ju säga nej till massage, man kan säga nej till allting. Också.
Men går det en skiljelinje så här då, om hon för det är ju någonting med, hon upplever ju tydligen inte det här som så fruktansvärt. Jag kanske då skulle landa i att okej då, om hon tycker att det är okej, men om det är motbjudande för henne,
exakt,
då
precis.
Måste man ju dra en gräns där.
Ja. Nej, men jag visst, exakt så. Om man inte vill, om man tycker att om det gör liksom ont i själen. Eller
om hon känner sig psykologiskt pressad, vilket hon på sätt och vis gör. För att han blir sur och grinig. Det är ett jävla sätt naturligtvis att han blir det.
Ja, och det kan man ju tycka är sådär. Det kanske man borde ta upp egentligen. Att du får fan skärpa dig lite grann om du blir så sur och grinig bara för att du inte får sex.
Tänk vad människor lever i.
Ja.
Och jag säger att detta är inte ovanligt. Det skulle
nej, det tror inte jag
absolut
heller.
Säga. Det är ju någonting. Men egentligen så skulle... Ja, hon får väl kanske... jag vet inte.
Nej, jag vet
vi
inte heller.
Vi får fundera vidare till det. Jag skulle jättegärna vilja höra lyssnare. Vad lyssnarna säger om sånt här. För att det är ju... Varför har han... No, vi är tillbaka i det här, men varför är hans lust den som ska styra?
Ja,
han får väl äta något piller då, så den går ner?
Absolut. Jag tror ju, eftersom vi nu har fått väldigt mycket mejl och vi har dessutom hört folk säga att det är inte så stor skillnad på män och kvinnors behov av det där. Däremot så kanske det är svårare för en man som inte vill att ställa upp. Av rent biologiska skäl.
Han kan tillfredsställa henne.
Ja, absolut. Och jag menar, jag tror inte att det är... Det är klart att man får alltid känna som att det är väldigt starkt könsbetingat. Men jag tror det är inte säkert att det är så.
Ja. Jag tror det, för att hon får dra ett sånt tungt lass hemma. Och då blir det så att hon också ruttnar före honom. Han är pigg och kommer hem.
Ja, men om man nu säger att det inte är så stor skillnad i mäns och kvinnors sexlust.
Fast det är du som säger.
Nej, jag läste.
Du har läst det? I vilken tidning då?
I olika tidningar.
I tidningen Mad. Nu går vi vidare.
Där var en återvändsgränt.
Ja, men nu ska vi gå in på det som vi då kallar typ så här, tre misstag som dödar ditt förhållande. Mm. Eller som riskerar att ta koll på förhållandet. Och det är vanliga problem, men som man, om man lever i ett förhållande nu så kan man tänka på det redan innan det är kört, så att säga. Jag börjar med ett som jag tänker på, så får du ta ett sen.
Ja.
Då tänker jag på det här. Att liksom sopa under mattan sånt som ligger och pyr och som egentligen är problem.
Ja.
Man skulle till exempel, om man tänker på hon som då hade sex mot sin vilja. Ja. Egentligen är det ju en sån sak som ska upp. Väldigt många ångrar ju sen att de inte tog upp såna här saker. För att när man inte gör det så växer det ju och blir större problem. Ja. Det kan vara allt ifrån att man liksom inte känner sig sedd eller att man bråkar och det finns en mellanliggande konflikt som man liksom undviker bara.
Ja.
Och på så vis så har man ju inte chans att liksom nolla den. Den finns alltid kvar.
Varför tror du att man gör det? Varför tror du att man liksom sopar under mattan? Och...
Det finns säkert många skäl, men det måste ju också vara kanske att man... Jag har lättare att se det med dig än med mig på något sätt. Alltså, jo, men jag har lättare att förstå...
Varför jag sopar under mattan nu?
Vad sa du?
Du har lättare för att se varför
jag sopar. Ja, det är lättare att se någon annans. Men jag tänker, om jag skulle gissa om varför du ibland gör så. Mm. Om du nu ens gör så.
Om det nu skulle vara så.
Ja, om det nu skulle vara så. Så tänker jag att det kanske är för att du är rädd att det ska bli värre. Mm. Att man tar upp någonting som då... som kanske ändå funkar till vardags, men du är rädd att det skulle bli värre om man liksom petar i det här såret, ja. Att det skulle leda till, att det skulle visa sig att det här egentligen var en superkonflikt som då är olöslig. Men det egentligen är det som det riskerar att bli om man inte tar upp det. Jag skulle med mig själv kanske kunna också låta bli att ta upp saker för att jag tycker att det är genant.
Att det är genant för dig, att du tycker att du ska inte behöva...
Det blir pinsamt för båda. Det blir pinsamt för båda att prata om det här. Ja. Det är nästan min svagaste, tror jag. Mm. Att det blir jobbigt för att liksom... jag vet inte.
Ja, men du menar att det är lite ovärdigt att ta upp sådana där saker för att det...
Nej, men det kanske rör saker som man tycker är pinsamma.
Ja, okej. Okay. Som att du tycker är pinsamma så. Eller som... Att ja. Ja, jag förstår.
Och att man liksom skapar ett avstånd mellan sig och inte pratar om det. Sen är det såklart väldigt vanligt med bara vanlig konflikträdsla. Ja. Eller bekvämlighet också. Ja. Det är det här, det funkar. Det funkar ju ändå, så man låter bli att prata om det här. Men just alla de här sakerna som då samlar på sig skapar ju över tid ett sämre förhållande.
Ja, absolut.
Det är som att det där är ett arbete.
Jo, absolut. Jag tror att det är jätteviktigt att ta reda på liksom varför man backar från såna här situationer. Jag kan också tänka att det är att man liksom... Du vill inte göra, du tänker att om jag tar upp det här så skapar jag en dålig stämning och det är helt onödigt nu. Och i det så kan också ligga att det här är inte så farligt. Det är bara jag som är liksom överdrivet upprörd just nu och ska hålla på att ta upp allting jag är upprörd över så blir det inte bra.
Fast det här
liksom
är också
bra.
Saker som kanske finns under längre tid.
Ja, absolut. Jag säger inte att det är bra, men jag kan tänka mig att det är förklaringar att man tycker så här, ja, men så farligt är det inte. Och så bromsar man ner sig själv, fast man egentligen är lite, det går och gnager i en hela tiden liksom.
Det var någon nyss som jag pratade med som sa att hon i sitt förhållande lite för sent hade kommit på att hon var så rädd för att vara krånglig, så att säga. Så hon lät bli att ta upp saker. Hon var så rädd för att vara krånglig. Hon tyckte att hon begärde för mycket. Tills hon kom på att det är ju just det man ska få göra och vara i ett förhållande.
Jag tänker också det att man, när man går in i ett förhållande, då är man ju jättekär. Ja. Och så liksom har man den här bilden och sen så börjar den här krackelera lite grann av den andra. Och då tycker man att det är så pinsamt. Eller liksom, jag kan väl inte ge mig på den här underbara människan som har ett litet fel. Och så tar man inte upp de där sakerna i tid. Liksom. För jag tänker nämligen så här, att det är viktigt att ta upp saker. Det är viktigt om man tar det här att liksom folk sopar under mattan. Men jag tror att det är ännu viktigare... Eller att göra det i tid och att ha en öppen, liksom, en öppen kanal för alla små saker, allt stort som smått, så att man inte liksom lägger dem här på lager.
Hur gör man
liksom.
Det då? Hur har man
Nej, men jag tror att det är svårt att säga. Ja, det är bara att börja. Det är bara att liksom prata på och försöka göra det så milt som möjligt från början. Liksom. Inte låta det bli stort.
Och kanske att man också tillsammans ska, eller kanske att man också ska prata om. Jag skulle vilja att vi i förhållandet hade det så här.
Ja, exakt.
Att vi kunde ta upp stort och smått för att slippa bygga upp en sån här en barriär. Liksom.
Ja.
Att man uttalar att det är ett ideal man har.
Ja.
Sen får man stå ut med lite kritik då.
Ja, absolut. För det är också, det tror jag också är viktigt att man i det här är beredd att ta kritiken själv också.
Ja.
Att man liksom, när man ger sig in och börjar ta upp saker, kritisera eller säga saker som man tycker är problem, då måste man också kunna säga, vad just det, fan, det är ju mig det fel.
Jag vill ju
också
bara gråta när du kritiserar mig.
Ja.
Det är så konstigt, jag blir så ledsen.
Ja, och det här riktar till dig, Marit. Ja.
Antingen rinner du av mig eller så vill jag bara gråta. Jag tycker inte om när du är missnöjd med mig.
Nej, och så undrar du varför jag inte tar upp saker.
Ja, men det är inte ett skäl, Magnus.
Jo.
Nej, det är inte
ett
skäl.
Jag älskar ju dig, jag vill inte göra dig ledsen. Nej, men på riktigt, det ligger någonting i det faktiskt. Att det jag sa nu, att jag älskar dig, jag vill inte göra dig ledsen. Det finns också där, även om det är fel.
Men precis,
så tror jag
att
det
är fel,
där.
För att jag kanske blir ännu mer ledsen när man backar och lämnar mig utan att jag fått någon förvarning.
Ja, absolut.
Okej, Magnus, säg en punkt du, någonting, ett misstag som kan döda förhållandet.
Ja, det kan jag göra. Det här med att man tar varandra för givet, att man börjar liksom glömma bort varandra lite grann och att man helt enkelt inte är beredd att jobba för kärleken. Man tänker att ja, men vi är ju ihop och då behöver inte jag liksom kämpa för att behålla den här personen eller göra den här glad, utan den finns där bara, så är det bra med det liksom. Och
Nej,
men jag tänker så här också, att det, jag tror att det handlar om att man att man, att man prioriterar fel. Eller man prioriterar olika, ska jag säga, ett förhållande. Därför att man har ju, man blir ihop och då är det bara vi liksom. Åh, vad härligt. Men sen kommer resten av livet in och det blir, man ska ha ett jobb och man ska ha vänner och man ska ha släkt och man kanske ska ha barn till slut också. Och hur man prioriterar de där sakerna, det är ju superviktigt att man vet om. Därför att det är så lätt att tänka, ja men vi är ihop. Så att nu satsar jag på barnen eller jag satsar på jobbet eller jag satsar på mina kompisar eller fritiden och sånt där. Och det ska man ju göra, men det måste finnas rätt mängd. Det måste finnas rätt, man måste väga de där sakerna hyfsat lika båda två för att båda ska vara nöjda med det också. För ja.
Får jag fråga, kommer det här, för jag har ju lite svårt med den här tanken. Jag känner mig lätt autistisk inför det här som du säger, fast den låter väldigt klokt. Men då undrar jag, kommer det här sig av att man utgår från att när man väl har blivit ihop med någon så är det livslångt? Nej. Så att man inte behöver hålla på. Eller varför blir det så här?
Nej,
då?
Det tror jag inte. Det har ju inte med saken att göra. Liksom.
Ja, men annars så skulle man kanske vårda den om man tänkte att jag har dig bara tills jag inte är bra för dig längre. Liksom. Och så skulle man bry sig
mer.
Ja, men
det tror jag absolut. Jag tror att den här, att slappheten och den här, liksom, att börja ta någon för givet, den är nog en följd av att man har liksom trott att ja, men nu är vi ihop. Då
ja, men det var det
jag menade. Ja, absolut. Mm. Ja, men det kan jag mycket väl tänka mig att det är så.
Så hur menar du? För mig är det lite grann så här. Jag är jättedålig på det här och det kan jag skämmas för. Och där önskar jag typ att du förvarnar mig innan det blir kört. Men jag vet inte, vadå?
Ja, ska förvarna dig.
Mm. Jag vet inte hur man, vad menar du att man ska göra då? Säg vad man ska göra för att vårda förhållandet.
Nej, men det kanske inte är, det är inte, vad ska jag säga då? Att man visar kärlek, att man visar ömhet, att man, vi pratade här för ett tag sedan om de här, vad är viktigt för att visa kärlek, om det var gåvor eller sånt där. Att de där sakerna finns med i ett förhållande. För jag tror att det är lätt att man släpper det där helt och hållet.
Och det kommer inte naturligt då? Om man nu tycker
om
varandra.
Nej, det tror jag inte. Därför att på samma sätt som det inte kommer naturligt att du ska göra en uppgift. Du måste bestämma dig för att du ska göra den här uppgiften på arbetet eller vad det än är. Liksom.
Och sen när barnen kommer till exempel och det är väldigt, väldigt körigt. Då, är det ju, då finns inte tiden. Och då, det är då man egentligen skulle behöva det som mest. Men får jag fråga då. Vad har du gjort, alltså nu menar jag inte ironiskt alls. Utan vad har du gjort för mig den senaste tiden som du hade tänkt att du skulle göra så att säga? För att vårda vårt förhållande. Ja, men, det blir någonting med mig som att det inte är autentiskt då också. Utan det här är en plan liksom, för att vårda förhållandet. Har du så här i din kalender?
Vårda. Nej, men jag menar så här. Jag tror att det, vi har ju inte barn ihop. Och vi har inte en massa saker som tar så mycket tid. Jag tycker att vi, mellan oss, så är det inte så himla svårt. Man behöver inte planera så mycket. Jag tycker att jag visar dig kärlek, jag säger till dig att jag tycker jag älskar dig, jag säger snälla saker till dig.
Men
och
de
jag
är inte liksom, planerade?
Nej, de är inte planerade.
Det, men jag du tror menar att det kanske är mer när man då har just det här traditionella familjelivet och riskerar att glömma
Ja, det tror jag absolut. Och sen tror jag också att det är så här, det är, liksom, det är lite grann en uppfostransgrej, för jag tror inte alltid att jag har varit så himla bra på det där. Jag tror att jag har förstått det efter alla förhållanden jag har haft. Nej, men jag tror att man förstår det, eller jag har förstått efterhand att liksom, det där är viktigt, det där är någonting som man, du lär upp det och sen blir det någonting som du blir, sker automatiskt. Eller liksom, du behöver inte planera, du behöver inte säga det till dig själv. Men det är viktigt, för alla att komma ihåg det där. Faktiskt.
Och om du då skulle vara ärlig, är jag så dålig på det så att du känner av att jag är dålig
Nej,
på det?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att du liksom, du klassar ner dig själv. Du är faktiskt ganska bra på det.
Och då vill jag bara säga, for the record, att jag inte anstränger mig. Nej. Och min tes är att Det kanske är fel, men jag höll på att säga att min tes är att är det rätt så är det lätt.
Absolut.
Men undantaget där är faktiskt när man inte har någon tid, just om barnen är små eller man har problem på annat håll såklart. Då blir det väl extra viktigt då att ta, liksom, se till att få egen tid. Fast det är det som är så svårt.
Ja.
Men att vara extra noga med det då. Då kanske man till och med ska planera in det.
Ja, jag tror att man det är helt sant, är det rätt så är det lätt. Men det är inte alltid möjligt.
Nej,
jag tänker också så här, visst, absolut, man kan säga det när barnen kommer, blir jobbet. Men det kan vara även att du har mycket att göra på jobbet eller en massa andra saker som tar din tid. Där ja, men man upplever att oh, gud, det här måste jag ju göra. Det här är saker som är viktiga. Mm. Eller sådär.
Och så kommer aldrig förhållandet upp, nej, som det här precis. Måste jag
nej,
vårda.
Nej. Och då är det kanske inte bara det att man har tröttnat på den här personen, utan man prioriterar ner det. Precis. Det är det jag menar. Och om man lever i ett förhållande där det är helt okej att man ses, eller liksom så här, man bryr sig om varandra 5 minuter i månaden, fine, om båda är med på det. Men det är ju väldigt sällan det är så. Jag tycker att de där sakerna kanske man ska jämka och göra klart för varandra. Jag tycker att det här är viktigt. Jag tycker den här mängden, om det går att mäta, kärlek eller uppskattning, behöver jag för att jag ska tycka att det är roligt att vara i förhållandet. Mm. Och så får man komma, ja just det, okej. Då får man väl påminna sig själv. Det är inte så svårt, Marit.
Hur ska jag tolka det då?
Nej, men jag bara säger, jag menar det. Jag tycker att du är bra på det, men du kanske tror att det är något annat än vad det är. Mm. Liksom.
Ja, men du, det där, nu har vi sagt 2 saker som man kan riskera att just ångra väldigt mycket om man inte gör. Här kommer en tredje som handlar om det här svåra i förhållandet, att man inte riktigt kanske låter varandra utvecklas. Att var och en... Att väldigt många separerar ju för att man så att säga känner sig lite instängd.
Ja.
Man har i praktiken vuxit ifrån varandra, för man har ingenting gemensamt. Men, men det här med att man inte har något gemensamt, det har liksom inte fått ta uttryck i att båda två gör varsin grej och får trivas. Utan att man har på något vis fastnat i de här vanorna. Och det där kan ju då också... Det var också någon som sa så klokt nyss att det blir ungefär som att man, okej, nu ska hon sluta på det där jobbet och nu vill hon bli till exempel lärare. Jaha, ja, då stöttar han henne i det då och så vidare. Och så blir hon lärare. Och sen räknar man med att utvecklingen ska vara klar.
Ja.
Men det som är, det är ju egentligen att båda två, alltså alla människor, fortsätter ju att utvecklas genom hela livet.
Ja.
Vilket ju på sätt och vis, så man måste ju tillåta varandra att utvecklas precis hela tiden, att ändras hela tiden.
Mm.
Men det som är svårt då, tänker jag, det är ju också att då riskerar man att just utvecklas så långt bort från varann så att det tar slut av det skälet.
Ja.
Eller så lyckas man utvecklas åt olika håll men ändå tycka att det är spännande att vara tillsammans just därför.
Ja, men det jag tycker att det där är ju det stora problemet någonstans, för att det är ju, om man ser, alltså, vad är positivt och vad är negativt i utvecklingen? Så här, om du och jag är ihop och så utvecklas du och så utvecklas du på ett sätt som jag inte tycker om.
Ja.
Eller som är negativt för mig. Eller
jag har lust att vara ute och festa hela tiden.
Ja, eller vad som helst. Det kan ju vara att du vill bli lärare. Eller precis vad som helst. Och så är det negativt för mig. Det är ju inte så. Den är ju lite oskön. Eller att du utvecklas snabbare än mig. Jag bara säger att det är svårt. Men om man tänker efter så är ju alternativet mycket värre. Det vill säga att jag ska säga nej, du får sluta utvecklas nu. För då är det ju döden. Liksom.
Ja.
Då
men det blir ju som att man sätter tvåsamheten lite för... Alltså, det är ju det som händer ofta. Det är att många håller igen just för att hedra tvåsamheten.
Ja.
Han tycker inte om att jag går på kurs 2 gånger i veckan så jag stannar hemma. Eller hon vill inte att jag åker på min jakt så här mycket så att jag stannar hemma. Förstår du?
Ja.
Och då men jag menar att man gör det. Eller vill du avbryta mig nu?
Nej. Jag tog ner fingrarna.
Det tog tid. Jo, men att man gör det här för att man tror att det ska vara så. Att paret går före individen. Det håller inte jag med om. Jag tycker att individen går före. Och sen väljer man varann för att man vill. Inte för att man måste.
Ja, men det är ju en sak att jag vill gå på kurs 4 dagar i veckan. Det är ju tid. Även om jag inte går på kurs 4 dagar i veckan. Men jag läser böcker som handlar om... Vad vet jag, någonting som du inte alls tycker om. Jag blir helt frälst på någonting som du tycker, det där var ju väldigt oskönt, det gillar inte jag alls. Liksom. Att han börjar få sådana åsikter, eller börjar leva ett sådant liv, eller tycka si eller tycka så. Eller jag blir liksom, ja, det finns ju, den personliga utvecklingen handlar ju egentligen inte om tid, utan det handlar ju om vem jag blir av det jag gör.
Mm.
Och det är det jag tror är det svåraste, att man inte tillåter varandra att förändras och bli en annan person. För det är klart att det kan hota mig att du blir annorlunda.
Ja.
Det kan ju bli läskigt för mig.
Men det kan också vara så att jag inte tycker om den du blir.
Nej, ja, exakt. Mm. Men det jag menar är då så här... Alltså alternativet att säga nej, du får inte utvecklas. Det är mycket värre. Det är mycket, mycket värre. Därför att då riskerar vi att bara stagnera båda två.
Jag känner att då går människoliv till spillo. Om inte var och en får bli sin potential i den takt den vill.
Ja.
Då är det som att de två liven är olevda.
Ja, exakt. Och jag tror också att det finns en... Jag tror att det är väldigt ovanligt att man utvecklas så till den milda grad att man till slut inte tycker om varandra.
Ja, men jag tror att det är ganska vanligt. Det är det som jag tror är den bistra sanningen.
Ja.
Och ju yngre man är när man blir ihop, desto större risk är det.
Jag tar tillbaka det jag sa nu faktiskt, helt och hållet. Ja. Det visst kan absolut bli så. Och därför att jag tror också att när man blir ihop, som du, man är ofärdig liksom. Ja. Man behöver bli färdig och antingen så fastnar man i det där eller så ser man till att ta sig ur det.
Och
det
kan vara jobbigt. Så tänker jag att man kanske ska låta bli och tänka att detta att leva i en väldigt, väldigt lång tvåsamhet är det högsta. Jag slår ju ett slag för att man som individ ska leva sitt eget liv. Och gärna i en tvåsamhet som passar en. Men individen går före paret.
Ja.
Och jag menar att det kanske också gynnar barnen på så vis.
Mm.
Med två friska. Men med två fria individer då.
Ja,
som har
absolut.
Valt varandra av kärlek och inte av tvång.
Ja.
Är det något annat som du tänker på? Eller ska vi stanna vid de här tre?
Nej, vi stannar vid de tre. Jag tycker det var...
Det kan räcka.
Ja, lagom. Ja.
Men saker att tänka på så att man inte i efterhand ångrar sig.
Ja.
Mm.
Ja. Nu får jag ta ett lyssnarbrev nu. Ja, jag läser det direkt.
Mm.
Jag har varit separerad... Det är en kvinna som skriver. Jag har varit separerad från barnens pappa i 3 år. Har dejtat lite under åren och nu sen 8 månader träffar jag en man som jag undrar ibland om han är ihop med mig bara för att slippa vara ensam. Ibland känns det som han har mig för att han blir lugn av vetskapen av att ha någon i periferin. Vi vill olika och det blir ofta en diskussion mellan oss. Jag vill oftast ses mer än han. Nu har vi inte setts på flera veckor på grund av att han har 3 olika jobb, barn som idrottar som tar mycket tid. Nu funderar jag på att avsluta detta förhållande eftersom jag inte trivs med att vara den som hela tiden tjatar efter mer tid. Han säger att han inte kan ge mig mer tid just nu. Jag blir ledsen och känner mig bortvald, kanske barnsligt, men jag tycker att jag är tålmodig och förstående. Men nu känns det som om min ork och lust till honom och förhållandet sinar. Idag när jag lyssnade på er podd fick jag upp ögonen för att han kanske inte är klar med sig själv. Men det kan bara han inse och göra något åt själv. Och så undrar hon så här: vad betyder det att han inte vill träffas mer? Känns det igen? Ska hon hoppas eller utgå ifrån att han inte är redo helt enkelt?
Mm.
Säger du?
De har inte setts på 3 veckor.
Nej.
Han verkar ha mycket. Jag är ju lite krass där.
Ja.
Jag tänker så här att det hon ser, det är vad hon får.
Ja.
Man kan liksom inte riktigt dra en slutsats att det kommer att bli bättre, tänker jag. Det kan ju vara så att han inte är redo. Eller, det här är ju också hemskt, men han kanske inte känner att hon är helt rätt för honom. Så kan det också vara. Och så törs han inte säga det.
Ja, så kan det absolut vara. Och att han har henne bara för att han inte vill vara ensam då, eller hur?
Ja, så skulle det kunna vara.
Ja. Ja, nej,
han
absolut.
Har ju henne på sina villkor lite grann, låter det så.
Ja, jag kan också tänka att det är just en dålig match.
Ja.
Lite som vi pratade om alldeles nyss, att han tycker att den där tiden är alldeles lagom att ägna åt ett förhållande och den man är tillsammans med. Mm. Och hon har ett mycket större behov av det, för henne är liksom, hon vill ha ut mer av ett förhållande. Mm. Och att det där, det synkar inte riktigt, att det egentligen är det som är problemet.
Precis.
Jag menar, det gör ju inte saken bättre, utan det är väl, då är det ju svårt att fortsätta ett förhållande om man ser så totalt olika på hur mycket man ska vara tillsammans.
Ja, så kontentan av alltihopa blir ju att hon, oavsett vilket hans skäl är, för det kanske hon inte får veta, hon är inte nöjd.
Nej.
Hon ska vända på tanken och inte undra vad han egentligen har henne till. Hon ska vända på tanken och tänka, vad ska jag då ha den där till som jag inte får träffa? Och så ska hon känna, han är inte kul för mig.
Nej.
Han är ju faktiskt inte kul för henne.
Nej.
Och det är ju sorgligt om hon då har blivit förälskad i honom naturligtvis. Men jag tror lite grann så här, det man ser, det är vad man får. Hon ser en man som inte träffar henne. Det är vad hon har att ta ställning till. Inte, för han skulle annars kunna övertyga henne eller lägga upp en plan eller på något sätt. Lite för lamt, tänker jag.
Nej, jag håller med. Jag tror inte att han kommer ändra sig. Jag tror att hon måste liksom se till sig själv i första hand och just se till att inte bli olycklig, se till, ja, att inte gå för långt heller, ja, där hon hamnar i ett läge där det inte blir roligt.
Precis, alls. Utan hon kanske ska betrakta sig som fri, hitta något annat, om hon hittar något annat, mm, eller sen kanske han ändrar sig om 3 år, och då får han väl knacka på och fråga om hon är intresserad då.
Ja, om han har tid.
Ja,
då.
Ja, mm, precis.
Bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, men nu då? Du och jag började prata om det här för någon dag sedan. Och jag har ju vetat hela tiden. Detta att din pappa för ett antal år sedan tog livet av sig. Och det är ju så mycket i allt det som hände som har att göra med relationer. Han hade en exfru, han hade er 3 söner och en partner, mm, som då lämnades. Kan inte du berätta lite för lyssnarna? Allt, liksom, hur alltihop det här,
ja,
var,
jo, det kan jag.
Gick till. Jag fattar att det är en jobbig, men ändå.
Ja, ja. Nej, men det kan jag göra. Det, alltså, han var ju en ganska tillknäppt person i sig. Liksom. Det var väldigt svårt att få kontakt med honom. Han dolde sin diabetes hela livet till exempel. Så att han var väldigt så här, sluten.
Lite gammeldags manligt sluten.
Ja, alltså, svag, ja, deluxe väldigt mycket.
Ja.
Och jag menar, vi umgicks. Han var ungefär likadan hela livet tycker jag på något sätt. När han träffade sin nya fru som han gifte om sig med, så tycker jag snarare att han sken upp. Det blev liksom, hon fick honom att öppna upp lite grann liksom.
Mm.
Men hur som helst, jag såg liksom ingen större skillnad på honom. Och sen en dag för 20 år sedan så ringde hans fru och sa att han hade stuckit hemifrån på kvällen och inte kommit tillbaka. Hon var orolig för honom.
Hon ringde till dig eller?
Ja, hon ringde till mig och mina bröder.
Ja.
Hon berättade att de hade grälat och sådär. Och det var, ja, det kunde hända att han försvann, så det var ingen jättestor sak, men hon var orolig.
Mm.
Och sen gick det någon dag eller ett par dagar och vi var ute och letade efter honom. Vi var på landet och letade och det var ingen där. Vi hittade ingen. Han hade ju bilen. Bilen stod inte parkerad på landet och vi förstod liksom ingenting.
Hade det hänt förut att han var borta så länge?
Nej,
då?
Inte så länge hade det inte hänt att han kunde gå ut. Det visste ju inte vi, men där berättade hans fru då, att, aha, han kunde sticka ut och vara förbannad och bara gå därifrån. Liksom. Det hade hänt flera gånger. Ingen, mm, aning. Men sen i alla fall så hittade vi bilen parkerad uppe vid affären en bit bort ifrån själva stugan då på landet. Och då gick vi tillbaka och så hittade vi honom i gäststugan. Då hade han tagit sömntabletter och överdoserat insulin för att han var diabetiker. Och hade varit död i ett dygn tror jag, eller ett drygt dygn liksom. Och det var ju hela situationen var ju fruktansvärd. Det var en fruktansvärd
du,
liksom.
Du var med.
Jag och min äldsta bror, uh-huh, var här ute då. Vi slog sönder en ruta för att komma in och sådär. Han hade tagit med sig nyckeln in som har kommit in. Mm. Och själva den situationen var ju fruktansvärd i sig. Att hitta sin far efter att han har tagit livet av sig. Det var ju det var ju liksom en skräckupplevelse på många sätt. Sen är det ju sen, och den måste jag ju behandla och alla andra runt omkring också behandla som var här då. Och sen ska man behandla situationen att ens pappa har gått bort oavsett. Ja. Liksom. Så att det var ju väldigt många saker i det där som bara trillade över mig just då. Och alla andra som var inblandade i det också. Och det som det jag har tänkt på nu, alltså det finns ju så mycket i det här. Det har påverkat mig så oerhört mycket. Och på ett, om det går att förstå så tycker jag att jag har lärt mig så otroligt mycket av just den här situationen. Av allt runt omkring, vad som följde med, vad som föregick och alltihopa. Så att det är ju... Det är ju konstigt och lite bakvänt att säga det, men det är ju någonting som jag har fått ut mycket av.
Kan du säga, vad menar du att du kan att du har lärt dig?
Nej, men jag tycker att jag i första hand så lärde jag mig att sörja av det där. Jag lärde mig vad sorg var för någonting och hur viktigt det var att ägna tid åt det. Och sen, det finns ju mycket annat också, förhållande, att inte vara tillknäppt, att våga prata om saker och så vidare. Men det jag tänkte på sista tiden var att det... Vi är ju tre bröder och då hans fru som han lämnade och alla runt omkring, men framförallt mina två bröder. Vi har så olika beskrivningar av det här. Vi har så olika liksom berättelser om varför det blev som det blev.
Jaha, ni tre sinsemellan.
Ja, det tror jag att vi har. Därför att det är någonstans så här, det går ju inte riktigt att förstå. Han hade skrivit en lapp efter sig där det bara stod, jag ber alla om ursäkt men jag orkar inte längre, typ så här, väldigt kort. Mm. Och det säger ju ingenting därför att
nej, vad var det han inte orkade längre?
Och många tar på sig skuld och man blir liksom så här, vad var det som hände? Man undrar. Och det går ju aldrig att få ett svar riktigt. Så att jag tycker att för mig var det viktigt att hitta, att liksom berätta den historien som jag trodde på om det här. Vad var skälet? Vad tror jag var skälet till att det här blev som det blev?
Kände du skuld?
Nej, jag gjorde inte det. Jag gjorde faktiskt inte det. Det är möjligt att jag kände någon kort glimt av vad kunde jag ha gjort. Men jag konstaterade ganska snabbt att det fanns ju ingenting jag kunde göra i det där. Då skulle jag ha börjat med det långt tidigare. Jag vet inte, liksom, jag kan inte ta på mig det på något sätt. Men det jag märker då är att vi har olika historier om det här. Vi har olika berättelser. Min mellanbror kan inte förlikas med det här. Han kan aldrig riktigt landa i vad som hände, utan han ställer hela tiden frågor. Han fortsätter att undra över det här och han liksom vill att det skulle vara på ett annat sätt. Och jag tror att han kanske är den enda som tar på sig lite skuld i det också. Och min äldsta bror har nog en mer krass syn på det än vad jag har. Liksom.
Och om jag får fråga då, vad blev din liksom sanning kring det hela?
Min sanning blev att han hade levt ett helt liv. Det förstod vi, då började ju massa saker komma upp när man liksom, när en person har dött och man liksom börjar prata med folk och man hittar gamla papper och sånt där. Han hade, när han fick sin diabetes vid 17 års ålder, så hade han redan där liksom nästan kände sig som att livet var slut för honom. Och han kunde inte riktigt liksom finna en mening. Han kunde inte finna en riktig lust i livet, utan han bara kämpade och gick på.
Men han levde ju så länge med det där.
Ja,
men var det som att han uppfattade det som en dödsdom?
Ja, ja.
Aha.
Så tror jag att han gjorde. Och sen då, med det följde också ett behov av att bevisa sig, att hela tiden vara duktig, att aldrig visa svaghet, att aldrig liksom, du vet, visa de här fula sidorna och defekten, utan han var jätteduktig i jobbet, han var jätteduktig på att spela tennis och han var ju duktig på allting han gjorde liksom. Och sen när han då gick i pension när han var 65, då försvann ju den där möjligheten att bevisa sig.
Ja.
Han jobbade inte kvar, han hade några styrelseuppdrag, men det var inte tillräckligt bra. Plus att han då den här långa sen sjukdomen gjorde att kroppen också började ta stryk. Han tappade känsel i fingrar och armar, han kunde inte spela tennis så mycket som möjligt. Så jag tror att han kände att han dög inte till längre.
Hans värde hade legat i vad han presterade. Ja. Inte liksom i vad han var.
Nej, och inte i människorna runt omkring honom heller. Och så är det för en del. Liksom. Och
nej, då... just det. Du menar att han såg inte... det var inte värt för honom att leva på grund av människorna han hade omkring sig.
Nej.
Men måste inte det vara en tuff sak?
Nej.
Har du varit arg för det då?
Ja, alltså så arg har jag varit. Jag var jättearg på honom för att han gjorde det här. För jag tyckte det var så... taskigt mot alla andra runt omkring. Jag tyckte det var jättedumt. Mm. Och jag tyckte framförallt att det var dumt att göra som man gjorde, att göra det i en slags aggression eller ett gräl med sin stackars fru som då naturligtvis, för det, jag tror inte att det handlade om det, utan det handlade om honom själv. Han var bara tvungen att hitta en förevändning, så han blev arg och sprang ut och smällde i dörren, och sen så gjorde han det liksom.
Mm. Du menar att han hade tänkt på det ganska länge?
Ja, absolut. Mm. Jag tror att han hade tänkt på det hela livet egentligen. Och jag tror också att för hans del, han var, alltså han fick diabetes på 40-talet liksom, där det, alltså han måste ju ha levt så nära döden hela tiden. Han visste att om jag gör fel, om jag överdoserar, om jag tar för lite, så dör jag. Mm. Så att det var så nära till hans. Det var inget jättestort steg för honom egentligen heller.
Men för att fråga, det som då, det här snuddar ju också vid vad vi har pratat om förut. Det här med hans kvarvarande fru då,
ja,
som vi ju känner. Hon måste ju då ha hamnat i en sits där det här blev oerhört plågsamt, ja, tänker man sig ju. Ja. Där hon kanske tänker att ni skulle vara arga på henne, ja, för att hon hade grälat. Alltså, och alltså det måste ju vara en oerhört tung sak att bära. Hur blev det för er?
Ja, men, jag tycker att det är det som är riktigt, det var det jag var riktigt arg på också, att göra så mot henne, för hon hamnar i en skitsituation både för sin egen del och gentemot oss och gentemot alla andra också.
Mm.
Och det var ju den, alltså oss, mina bröder och henne emellan liksom, så var ju det där ganska snabbt för vår del bort. Vi tänkte ju inte ens tanken på att det skulle vara hennes fel liksom.
Nej.
Det fanns ju inte mer överhuvudtaget.
Och det tycker så jag är intressant, eftersom så många är så rädda just för att sånt här ska hända.
Ja.
Men liksom, ja. Ja, fortsätt.
Ja, nej, men det tror jag att, jag vet inte om man kan mäta det i tid, men jag tror att hon förstod ganska snabbt att vi tog ju hand om henne, för hon var ju den kanske som sörjde mest av allihopa. Så att vår ilska förstod hon nog att den fanns inte överhuvudtaget, eller liksom att vi skulle skuldbelägga henne. Men däremot så tror jag att hon har haft jättesvårt att hantera det här själv. Den är ju mycket svårare. Vad gjorde hon för fel? Hon måste ju vara mycket närmare det där liksom, och tänka att kunde jag gjort annorlunda? Skulle jag inte ha varit så arg eller sådär? Mm. Och jag säger det, jo, det skulle du. Därför att det är ju hans beslut. Det är han,
ja,
som
för han var ju säkert lika
saker
arg där som hon, så att säga. Och sen så var det var hans beslut. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Du får fråga det här som du säger också, att du har dragit lärdom om det här med tillknäpptheten.
Ja.
Vad menar du då att, eller, ja, säg,
nej, men jag
du...
tror så här, att han hade ju behövt prata om de här sakerna som plågade honom så mycket. Han hade behövt prata om sin sjukdom. Det gjorde han aldrig, nästan inte med någon. Han hade behövt prata om hur han kände inför det. Han hade behövt prata om hur han kände inför sitt jobb, att bli pensionär.
Just
han hade
det.
Behövt prata om liksom, ja, allt vad gällde oss barn och mer med sin fru förmodligen också, om de känslor han hade runt omkring allt det här.
Ja, och det tycker jag också blir en sån lärdom för alla, just det här. Att om man, när man bär på såna här saker, att man inte känner riktigt, för han kanske inte kände riktigt, på gammeldags människors vis kanske, en viss typ, att man har inte ett värde utom det man presterar. Det är ju på sätt och vis ett allvarligt tillstånd som heller inte är sant. Och som du säger, han hade haft nytta av att få den världsbilden justerad.
Ja,
och det har nog alla nytta av.
Ja.
Att om man känner att man bara är till, att man bara duger när man presterar. För det är ju så att säga, det beror ju kanske då på att det är ihåligt inuti, på ett sätt det inte ska vara.
Nej, exakt. Jag tror att man kan liksom skapa, man kan bygga på den där bilden mer och mer under livet också, om man inte öppnar upp. Jag tror att det blir värre och värre på något sätt. Mm. Och det är ju galet, därför att till slut så går det ju inte längre. Då går man i pension, eller man kan inte jobba längre. Då står man där fullständigt tom.
Mm.
Så att det är klart att, och det är ju en lärdom som är jätteviktig. Jag vet inte om jag har förstått det helt och hållet, men jag tror det.
Du menar för egen del?
Ja, därför att det ändå så, jag är också ganska mycket
prestationsmänniska också.
Ja, på sätt och vis är jag det. Och det är klart att, jag menar, jag tror att han kunde nog uttrycka saker som, var skönt det ska bli att gå i pension, då kan jag gå och påta i trädgården. Men det räckte inte liksom. Så det är inte bara att säga det och tro det och känna, åh vad jobbigt det är att jobba, jag vill vara ledig. Därför att du ska kunna vara ledig sen också. Det är inte helt lätt, faktiskt. Men det är väldigt långt där, vi kanske kommer att prata om det flera gånger, men det jag tänkte på i veckan, det var att, att jag skapade en historia kring det här. Jag var tvungen att hitta min egen liksom, förklaring till det här. Det är samma sak när man separerar. Därför att du får inte alla svar. När jag märker hur folk går och famlar. Och liksom, vad beror det på? Vad gjorde jag för fel? Vad, så här. Och jag tror att det där är, det är också en process där man gör sig själv en tjänst. Om man så här bestämmer sig för, ja, men det är det här jag tror på. Det var det här som var skälet. För då är det lättare
även
att komma
om man
vidare.
Inte är säker. Att man måste,
ja,
därför
du kan aldrig bli
version.
Säker. Du kan, nej, aldrig bli säker. Du kan, nej, inte ens bli säker i en separation. För att det går inte. Liksom. Du kan, nej, inte få de svaren du vill ha.
Så, nej, just det. Man vill ha ett facit. Varför, ja, lämnade han mig? Ja. Och det är någon slags nästan mänsklig rättighet, känner man. Att, ja, jag måste få veta, ja, för det här. Men ibland får man inte det svaret.
Nej, du måste bygga en historia kring det i alla fall. Eller du måste bygga en förklaring, en egen förklaring till det, ja, i alla fall. Faktiskt.
Och man måste, menar att man måste ha en förklaring? Man kan, ja, inte nöja sig med att jag vet inte hur det var, men nu är det så här.
Ja, det kan man göra, men den är mycket svårare. Jag tror att, ja, jag tror att man kommer snabbare fram om man hittar, ja, men så här borde det ha varit.
Det här är vad jag tror
stämmer
på.
Ja,
mm, ja. Precis. Och om man tänker utifrån separation då till exempel, tror du att just det här att ha svaret, sitt eget svar, är det viktigt för att man sen ska kunna gå vidare och sörja färdigt? Är det den,
ja,
ordningen det,
ja,
har? Liksom?
Ja, absolut. Ja, det är, för att sorgen handlar, tror jag, om att hitta det där svaret.
Att acceptera,
eller
den här,
ja,
det här,
ja, att hitta svaret, ja, och acceptera och känna, okej, okay, då vet jag.
Mm.
Sen, för då blir också sorgen så konkret. Då är inget, då håller man inte på och river i det och undrar fram och tillbaka. Du vet, men du vet, är det här jag ska sörja nu, punkt slut.
Mm. Mm.
Det är lättare att komma igenom saker då, även en separation. Mm. Alltså.
Tack snälla för att, mm, du berättade alltihopa,
mm,
detta.
Mm.
Mm.
Mm, det är jobbigt, men det är viktigt att prata om också, tycker jag.
Absolut.
Ska du nu ge ditt råd?
Ja, vi kastar oss in, mm, i en annan temperatur, mm, här då. Nej, men då handlar det ju det här om att vissa upplever i ett parförhållande att de kanske blir lite nedtryckta eller liksom inte kan göra sin vilja hörd och låter sig bli överkörda. Det handlar då egentligen om att sätta gränser för sig själv och hur man vill ha det. Och om man då har svårt för det i jobbet eller i vänskap eller gentemot ungar eller partner eller vad som helst. Och liksom känner att man inte lever sitt liv fullt ut. Nu kommer här några vanliga orsaker.
Det är snusgubben som kommer.
Han kommer snart. Ja. Då kommer några vanliga orsaker till att det kan bli så.
Ja.
Och nu ska du lyssna. Och så ska du tänka, det här är inte ett sedvanligt råd.
Okay.
Det är en annan form på det. Ja. Men nu ska du lyssna och se om du känner igen dig i något av de här skälen. Ja. Som gör att du inte alltid gör din röst hörd. Ett skäl kan vara rädsla att inte vara omtyckt. Alltså att man är rädd för att hamna i en konflikt där man känner att man har gjort sig ovän med någon. Det är ett skäl till att man ständigt låter sig bli överkörd. Två, man är ovan helt enkelt att lyssna inåt. Alltså när man frågar sig själv, alltså att man är så van att låta omgivningen styra vad man gör. Så att när man frågar sig själv, vad vill jag egentligen? Så kommer inget tydligt svar. Förstår du att det,
ja,
kan
jag,
bli så?
Ja, visst, absolut,
mm,
ja.
Mm. Det kan ju också, då kan det handla om att man kanske i barndomen har haft liksom levt, ja, i en familj där det har funnits missbruk eller varit för trassligt för att man ska kunna, för att någon ska ha haft tid att se ens behov,
ja,
så att man liksom van att mina behov gills inte riktigt.
Ja,
ett annat vanligt skäl tyvärr är att man är kvinna. Där man har vuxit upp med förebilder som har en servande roll.
Det är väldigt svårt för mig att känna igen.
Du kände inte igen den, nej. Nej, men det är ju tyvärr då en tradition,
ja,
där. Att,
ja,
att väldigt många sätter sig själva åt sidan. För att man har haft en mamma som har gjort det per automatik. Och en,
ja,
pappa,
precis,
som inte har gjort,
ja,
det och så vidare. Så att man har ärvt ett rollmönster.
Mm.
Man kan också sätta sig själv åt sidan och gå på andras vilja. För att man är i behov av väldigt mycket beröm. För att känna att man är okej. Okay.
Mm.
Man får en kick när andra tycker att man är duktig liksom.
Mm.
Eller när man hjälper till och servar, att det är det man lever för att man inte riktigt känner att man är bra. Och sen så tycker jag också att en del, det kan också vara så att om det är saker, om det är sysslor som ingen annan vill göra, till exempel diska kaffekopparna på jobbet,
mm,
en del människor upplever ju att den syssla som ingen annan vill göra, ja, då är det jag själv som måste göra det. Ungefär, mm, som att man placerar sig längst ner i rang och resonerar som, ja, det är ju ingen annan som diskar de här kopparna, då får jag lov att göra det. Vilket ju egentligen inte är sant. För alla andra så funkar det ju att inte diska de här kopparna, så att säga. Medan man själv placerar sig där själv. Förstår du?
Ja, jag förstår det, absolut.
Kan du känna igen något sånt?
Nej.
Nej.
Nej, det kan jag inte känna igen.
Kan du känna igen dig i någon av de här?
Ja, absolut. Det kan jag. Jag kan också känna att ibland så kanske den ena leder till det andra. Men det är klart att jag vill gärna inte bli illa omtyckt. Det är ett skäl för mig att kanske...
Vara smidig i överkant.
Ja, kanske så också. Att liksom jag vill få bekräftelse. Det tror jag att jag kan... Jag tycker inte att jag har ett jätteproblem med att jag blir trampad på faktiskt.
Nej, det är ju bra. Min är just den här rädslan att genera andra. Alltså att det är så bakvänt. Det här snuskgubben kommer in som ett exempel.
Ja.
För jag menar ju så här, att om man känner till, om man liksom hittar sitt skäl till att man blir trampad på, eller låter sig trampas på, för det är man själv som låter sig trampas på. Jag tror att den bästa vägen att komma ur det är just att hitta varför. Ja. Varför låter jag mig trampas på? Vilken av de här, för att just jobba med den saken och sen kunna bli stark. Ja, men min grej var så här då. Jag tänker att det är rädsla att genera andra. Jag minns en sak från att jag var typ 14 år. Satt i ett tåg. En gubbe sitter mitt emot mig och min kompis. Hon och jag satt där. Han sätter sig... Vi var lite piffigt klädda också. Mitt upp i alltihopa. Och... Alltså fint, flickigt klädda. Mm. Men extra fina i vita klänningar. Han sätter sig mitt emot och börjar onanera.
Jaha.
Hon gör ju det enda rätta. Nämligen går därifrån, säger kom vi går härifrån. Jag sitter kvar. För jag tyckte synd om honom. Alltså jag ville inte genera honom. Förstår du vad sjukt i huvudet?
Ja, absolut. Men där, alltså så här. Du hamnar ju överläge på det sättet.
Nej,
det är ju
inte
det
att du blir trampad
på.
Ja, kanske så.
För det tycker jag är en annan sak. Antingen
varför
så,
var jag i överläge menar
du? Ja, men därför att du gör ju det. Du tycker ju synd om honom. Du sätter ju det i ett läge där så, stackars man, jag kan inte gå härifrån. Du är ju liksom, du har ju försatt dig i ett dömande och... Ja, du sitter ju i ett överläge då i så fall. Så du vet mycket väl att det där är fel, men jag tycker så synd om honom så jag sitter kvar.
Det här blir helt töcknig, för jag kan inte se det här tydligt.
Det kan ju ha varit så, eller så var det din förklaring som passade dig bättre då. Liksom. Det vet ju inte jag.
Nej, men det är kanske därför jag aldrig kan känna att jag har blivit liksom... Jag känner mig sällan som ett offer.
Nej.
Jag gjorde inte det då heller. Det var ingenting jag mådde dåligt av heller. Nej. Det är det som är så skruvat.
Ja, nej, men då är det ju inte trampad på. Så det är något helt annat. Det är, det är en fråga om varför du liksom tolererar en massa saker därför att du tycker synd om folk. Det är något annat.
Ja, men varför tycker jag det då på min egen bekostnad?
Ja, det vet jag inte.
Förstår du, det är ändå samma sak. Nej, men det är ändå samma sak då.
Ja, men vad kostade det dig?
What's in it for me att sitta där med?
Nej, men ja, fast det kostade ju inte dig någonting. För du gjorde ju en god tjänst. Du tyckte ju synd om honom. Liksom.
Nej, jag vet inte om jag vill dra det så långt heller. Nej. Jag trivdes ju inte.
Nej. Ja.
Hur som helst så är min uppmaning, om man kokar ner det här, att man liksom tänker igenom sin situation mer utifrån sig själv. Att man inte tittar på sin partner eller sina vänner som utnyttjar den. För de kommer man aldrig att kunna ändra på. Utan det är dig själv du måste ändra på. Det här är ju som ett slags medberoende. Att du måste lyfta dig ur den här situationen aktivt själv, tyvärr.
Ja.
Det är ingen annan som kommer att göra det.
Nej.
Och då är det kanske bra bara att veta i vilken ände man ska börja.
Ja. Nämligen hos sig själv.
Ja, med sig själv. Ja, men jag menar också, vilken av de här punkterna är som
absolut.
Gör
att
man liksom låter det här hända på något
precis.
Vis? Är det för att jag behöver extra mycket beröm och uppskattning? Då kanske jag ska jobba med min självkänsla och så vidare.
Jag bara tänker så här, att man säger att saker sitter ihop lite grann. Om du säger så här, att det kan bero på att man är kvinna, fast... Även med det så finns det ju ett annat skäl. För den är svår att ändra på.
Nej,
att
men jag
kvinna,
menar så här.
Liksom.
Ja, men det behöver man inte ändra på. Nej. Men däremot ska man då bli medveten om att jag gör så här kanske. För att jag tror att mammas sätt var det rätta.
Absolut.
Då kan man göra upp med den könsrollsbilden.
Ja.
Och ifrågasätta den.
Ja, och se vad är min utväg ur det här? Liksom?
Precis. Hur kan jag... Att hon gjorde så för 40 år sedan behöver inte betyda att jag ska göra det nu. Precis. Jag står för ett annat sätt att leva som kvinna idag. Och så kan man... Ofta måste det gå via huvudet först.
Mm.
Huvudet och känslorna, sen kan man börja agera.
Move your mind and your ass will follow.
Fast tvärtom, Magnus. Nej, okay. Move your ass and your mind will follow. Ja, det är faktiskt nästan bättre det.
Ja. Det var ett bra råd ändå. Det var en bra uppställning som man kan få tänka på lite grann och fundera vem man själv, vilken typ man är.
Den kanske var krånglig, men ändå.
Nej, tycker jag inte. Den var klargörande.
Mm.
Med det...
Ja, så rundar vi av.
Ja, det gör vi.
Och jag skulle vilja säga så här att ni som lyssnar, för oss hjälper det mycket om ni vill liksom sätta betyg. Man kan sätta betyg på oss på iTunes och Acast och så vidare.
Ja.
Och kanske, om man vill det, skriva en kommentar också. Men bara det att man sätter betyg är jättevärdefullt för oss. Och det här gör man helt anonymt.
Mm.
För att då blir det lättare för andra att se podden och så vidare. Att den flyttas hit och dit.
Mm.
Nej, det där gick inte att begripa.
Ja, men sätt bara betyg.
Sätt betyget, ja, precis. Och berätta gärna för andra om podden. För den här handlar ju inte... Många blir rädda när den heter Skilsmässopodden. Men den handlar ju inte bara om separationer. Utan den handlar ju också om bättre relationer överhuvudtaget. Ja. Så att... Ja, och det är många som lyssnar som lyssnar därför också. Men tipsa gärna andra som ni tror skulle kunna ha glädje av den.
Exakt, då blir vi jätteglada. Så blir vi fler
som lyssnar kring skilsmässa.
Mm-mm.
Ja, ha så bra nu.
Ha det bra.
Hörs om en vecka.
Mm-mm. Hej då.
Hej då.
Hej. Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Vår bok hittar du i bokhandeln och på nätet. Boken heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.